Om det, Jenny, skulle komma den här frågan i en framtida frågesport, den skulle lyda så här. Vad har tålamodsbättringsvägen och det kristet utseende gemensamt?
Det här svarar jag lätt. De har alla varit det mest eller det bäst någonting i en av näst sista årets listor.
Ja, det är precis så där som du säger, Jenny. Vi har ju utsett en massa saker. Det bästa, det roligaste, det mest störande, det vackraste om språk. Men frågan är om inte som vi ska utse idag blir det konstigast.
Det blir listornas lista.
Listornas lista, en metalista. För att under de här 11 säsongerna av näst sista ordet så har vi, du och jag, ibland utsett segraren till någonting, och ibland har det varit en gäst och ibland har det varit publiken. Och jag vet inte riktigt hur många olika segrar det har blivit i olika kategorier, men många, tiotals.
Och ibland har vi varit överens, och ibland har vi varit överens med publiken, och ibland har vi tänkt annorlunda. Men det är publikens favoriter som vi mestadels lyfter fram här.
Så är det. Och nu får vi se vad det här blir. Jag tänkte att om vi skulle göra så att du får, vi kör den här klassiska listan från 10 ner till 1 med olika segrare i olika kategorier, och att du skulle ta de finlandssvenska eller på något sätt en finlandssvensk koppling, och så skulle jag ta de övriga, så får vi se vad det blir. Jag tänkte börja på 10:e plats. Jag vet inte om du kommer ihåg, men vi talar om fula ord, alltså ord som inte i sig betydelsen är fula men som låter fula. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg det. Jag tycker att min egen personliga favorit är körtel. Just för att den här så här och ö, en ganska ful vokal, kan vara det.
Ja, och då tror jag att vi resonerar kring det att ä, ö, g, r, k. Att de här bokstäverna, och på något sätt när man kombinerar de här bokstäverna så låter det fult.
Det blir ord som låter som harklingar.
Och då hade vi gräll, kommer du ihåg det?
Ja.
Och så hade vi gnägga och körtel, precis som du säger. Och så hade vi kräm. Och så vill jag minnas att vi pratade också om ordet grötböld då. Vi hamnade. Det var en gammal sjukdom. Det var en könssjukdom, vill jag minnas.
Nej, just så. Ja. Ja, men man ska, det får en att vilja akta sig. Bara
ja,
namnet alltså.
Ja, nu det där, jag skulle gärna vilja pussas, men jag har grötböld.
Ja, jag är rädd för att få grötböld.
Men här var det publiken som fick utse det fulaste ordet i svenskan. Och kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg. Ja. Det är Vårtgård.
Det var Vårtgård. Och jag vill ta med det här på listan så att vi inte ska glömma den skyldiga till det fulaste ordet i svenskan. Och mannen hette Per Gustav Cederschiöld. Han skrev en bok på 1830-talet som handlade om fortplantning och förlossningar. Och då hittade han alltså på det här ordet vårtgård för att beskriva den här huden runt bröstvårtan.
Tänk att han själv hade ett så vackert namn, Cederschiöld, och så går han och hittar på ett så fult ord.
Jag tycker att det är fruktansvärt. Skäms Per Gustav Cederschiöld om du hör det här. Så vi har inlett starkt här tycker jag med Vårtgård. Då får du ta nästa.
Vi hade ju en lista med klädesplagg.
Ja, det hade vi.
Och det som lyftes fram här var alltså typiskt liksom finlandssvenska klädesplagg. Mm. Som hoppare och lydiskuffare. Mm. Hoppare som då kommer från huppupaita eller vad man ska kalla det, huppujakko. Alltså en någonting med huva. Munkjacka finns, men hoppare är vad många använder, däribland jag själv. Sen fanns det också alltså ett som lyftes fram att tarralänkare är ett mer praktiskt ord än gympaskor med kardborreband. Tarra är ju alltså en dekal eller något som fäster på finska. Sen har vi då hockare, skridskor använda för ishockey. Men publikens favorit och segraren, minns du vad det var?
Jag vill minnas att jag tyckte att det skulle vara knäpptröja, för att den låter så sjuk alltså istället för kofta, men det var inte.
Ja, det var nog många som tyckte att knäpptröjan är mer beskrivande, men det var korabyxorna som vann.
Det var korabyxorna som vann, ja.
Ja, och de har ju också det här att det praktiskt låter roligare än galonbyxor. Galonbyxor har fokus på material, korabyxorna har fokus på funktion. Kura är lera, gyttja på finska. Kura housut blir korabyxor på finlandssvenska. Och då har man just det här att när man har korabyxorna på, så då kan man gå ut i väder som väder och gå ut och härja och hoppa i vattenpölar.
Jag vill minnas att det var så där också, Jenny, att när vi hade den där frågan och publiken fick komma in med sina förslag, så var det, vi fick 1000 svar, alltså nästan 1000 svar från er lyssnare.
Jätteengagerande, jätteengagerande fråga.
Ja, så är det. Så vi har alltså nu då på plats nummer 9 på den här metakonstiga listan vår, så har vi kurabyxor. Så vi har vårt gård och kurabyxor.
Det skulle jag för sig också kunna, kurabyxor låter inte vackert. Nej. Sådär som ord, det låter Nej. Inte poetiskt, men det är ett bra ord.
Ja, så är det. Fint. Jag tänkte sen ta... Vi talade också om uttryck som retar gallfeber på oss. Och då var det också... Det här var ett avsnitt som engagerade lyssnarna massor. De skickade in... Och jag vet inte om du kommer ihåg det här, men det var flera som hade lyssnat massor på näst sista året. Och så skickade de in... Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Oh, en personlig favorit.
Ja, för att det här du talade om tidigare. Ja. Om att du hatar, för du blir bara upprörd när någon säger det. Och så var det många som skickade in det, och så skickade de in dem en liten glad gubbe sen efteråt. En liten blinkning till Jenny. Ja. Och så hade vi också, det var många som skrev inom att det som inte tar livet av det gör det bara starkare. Och vi måste bygga broar, inte murar.
Ja, det gör det.
Och jag hör vad du säger. Men jag tänkte vi skulle ta det här och riktigt lyssna på det. För ohotad segrare i den här kategorin och publiken var helt överens om att det här är det värsta.
Den resan. Jag har varit med om en otrolig resa i det här rummet. Fyllt av tvivel och sen bara wow.
Nej, men jag tycker att min resa har varit skitbra, så det, ja.
It's been a sort of a long journey to get here.
Det har varit en otrolig resa.
Det jag vill komma fram till är att jag har gjort en annan typ av resa tidigare i livet som jag kan relatera till.
Ja, den symboliserar väl resan som jag har gjort hit, och det har varit en ganska lång resa, ganska tufft. Det har varit...
Vad säger du, Jenny?
Jag tror jag vet varför den är så ogillad, och det är för att den så ofta använder metafor. Den är slitet.
Den är jättesliten, ja. Att resan är målet, livets resa, resan mot framgång, en inre resa. Alltså i sig så är ju resa bra, för det beskriver ju någonting. Men det är det där att vi resonerar ganska mycket kring att det finns ju en del synonymer man kan ta till, och man kan variera det här. Att allting är inte en jävla resa.
Och sen är det kanske det här att den här resan så är den inte ibland i vissa fall något av en egotripp. Det vill säga det bara man själv ser den som en resa. Man har sagt, men vet du, det är nu en process, någonting jag menar.
Ja, men jag vet inte om du har tänkt på det, men efter att vi utsåg den här segraren så ser jag och hör resa överallt. Mm. Det går inte en dag, vågar jag påstå, utan att resa finns som en del av ett citat eller i en rubrik. I något medium på någon skärm så beskrivs någonting som att det har varit en fantastisk resa och vilken resa och bla bla bla.
Vårt tips. Hitta på något nytt.
Så är det. Så vi har alltså nu vårt gård, kurabyxor och resa. Fast... Nu är jag nyfiken. Vad har du sen på plats 7?
Nu kommer det till någonting som är mera kanske positivt.
Okay.
Det är alltså företagsnamn.
Ja, du
kreativa företagsnamn.
Ja, det hade vi ju, ja.
Mm-hmm. Som till exempel om en elektriker som heter Stolpe döper sitt namn till Elstolpe. Och då kan man ju dessutom se det här El som, vet ni, El, alltså en spansk artikel.
Ja, det är sant. Ja, Elstolpe.
Ja, El Salvador.
Ja.
Elstolpe. Eller det är ett av de fyndigaste som jag sett det också. Alltså. Ett IT-företag som heter Allt under kontroll, och då är kontroll skrivet.
Ja, så var
alltså
det, ja.
Allt med ett L och CTR, ja. Som på tangentbordet.
Men jag vill minnas där också att vi skulle utse segraren från det finlandssvenska, men vi hade båda också från Sverige. Jag kommer inte ihåg om det var du eller jag som sa det, systrar och bräder. Alltså tre kvinnor som var snickare och möbeltillverkare i Stockholm som hade systrar och bräder.
Ja.
Ja. Men vi tog inte det. Inte.
Vi tog inte det. Det finns, vi hade flera favoriter. Min egen personliga favorit är Kärringen med strömmen.
Så var det, ja.
Som är,
ja,
elektriker.
Ja.
Men den som vann ligger på Högsåra.
Ja, men så var det ju.
Rumpan bar.
Och den var ju helt överlägsen. Det var ju publiken också som fick rösta fram Rumpan bar, ja.
Och det är kanske, och jag tror att orsaken till att den är så populärt företagsnamn är att det är så många som känner till det här stället.
Ja.
Och sen finns där en ordvits. Och sen är det kanske någonting med att Högsåra är en sommarort eller lever upp till sommaren, och då blir det liksom, när man springer nakupelle i allmänhet så går man kanske med rumpan bar i synnerhet.
Ja, så var det. Och den var av segrare, vill jag minnas, så var den här bland den mest ohotade segaren. Det var, Svensk-Finland var helt enigt mer eller mindre kring det där. Ja. Och sen vill jag minnas också att när vi talar om roliga namn i Sverige, så var det en annan favorit jag hade. Och det var, kommer du ihåg, Schakta i backarna AB. Det var företaget som gjorde små asfalteringsjobb, stenläggningar och sånt där. Schakta i backarna.
Sen tyckte jag också att frisören, jag tror det var i USA eller England eller någonstans, så fanns det en frisör som hette Curl Up and Die.
Det är sant, ja.
Jag tyckte det var fyndig.
Ja, men så tror jag att vi hade där också sådana mindre lyckade. Det fanns ett åkeri också någonstans som hette Transboys.
Ja, där tänker jag att det behöver ju inte vara fel, men det kan vara alltså missvisande.
Ja, så är det.
Att är det, ja.
Ja. Eller som gym med fitfabriken, det var ju inte heller bra.
Det var jättedåligt, och det finns ju till och med alltså någonting som heter Fitbit.
Ja, det var dessutom, ja. Dessutom så.
Och då blir det ju liksom dubbelt dåligt på svenska.
På alla sätt och vis dåligt. Men rumpan bar. Vad fint, Jenny, att du tog rumpan bar.
Vi håller oss kvar nedanför bältet, men det blir rumpan bar.
Sant. Nu tänkte jag lyfta in en grej. Och det här är lite så här, nu egotrippar jag. För det här är kanske en av de saker jag är mest stolt, eller stoltast över under de här åren vi har gjort näst sista året. Jag försökte utse vilka ord som flest människor i hela världen begriper. Kommer du ihåg att vi hade en sån övning här för ganska många år sedan?
Du gjorde ett fantastiskt forskningsarbete för att ta fram listan, men jag minns att Satan fanns där och kanske pizza.
Det är sant, du har ett selektivt minne. Men så var det. Jag vill bara upprepa min fantastiska metodik här också. Att jag inledde i en massa diskussionstrådar där man har försökt gå igenom och man har grälat kring att vilket är det ord som flest människor i hela världen begriper och förstår. Och så plockade jag ut de här orden som förekom oftast i de här diskussionstrådarna. Och så tog jag dem vidare och tittade på jordens befolkning, de största språken som första och andra språk. Och kom till att det var engelska, mandarin, hindi, spanska, franska och arabiska. Att det är de här som är de språk som man måste titta på. Och så körde jag in alla de här orden som har förekommit i olika diskussioner och tittade då på hur många som begriper de här orden. 4,3 miljarder om man tar de här sex största språken. Och så plockade jag bort alla varumärken, alla namn. Och så kom jag till den här fantastiska listan. Halleluja, maraton, pizza, ammen, kaffe, taxi, choklad, satan, mamma. Och segraren, okej.
Okej, så den hade jag glömt. Ja. Okej, ett så litet och diskret ord som man knappt ens tänker på det. Men det är klart att folk vet vad det är.
Ja, så då kom vi till här. Vi har liksom löst ett problem, ett globalt problem. Så att om du ska beställa någonting var du än är i världen, så kaffe, pizza, choklad,
ja,
funkar jättebra. Du får alltid en taxi till ett maratonlopp.
Ja.
Om du behöver.
Ja.
Och vill du vara glad och säga sådär yes, så kan du säga halleluja eller amen. Och sen om någonting är från röven, så då säger du satan.
Ja, fast jag skulle säga så här att även om det kanske inte är det mest kända ordet i världen, så vet jag också att om en finländare säger perkele, så då vet alla i världen åtminstone vad den här personen gör.
Det är nog i och för
att
sig.
Att den svär.
Jag i och för sig det här, du kompletterar lite här nu. Jag tror inte att jag hade med perkele här, men du har rätt. Ja. Men hur skulle det vara med vårtgård? Vad skulle jag kunna testa det?
Ja, det också.
Ja. Halleluja, pizza, vårtgård. Ja, så då har vi okej på sjätte plats. Nu får du gå vidare.
Mm, och vi har ju på femte plats har vi det roligaste namnet på en finlandssvensk förening.
Ja, men du milde, det hade
det vi. Det var mitt avsnitt.
Ja, det var det.
Därför att jag är ibland aktiv i ungdomsförening. Och de här ungdomsföreningarna är ju sådana här som har en medelålder på 75.
Ungefär.
Och kanske högre. Och då i de här sammanhangen, jag är då själv, min förening heter Dickursby ungdomsförening, men jag har kommit i kontakt med, håll i hatten här, no, så nu kommer det. Bildande nöjen i Kuggom.
Det var så sjukt.
Föreningen för bildande nöjen. Och sen finns det också föreningen för nytta och nöje i Noks. Och de här tycker jag är så underbara föreningsnamn. De är präktiga, de är lite roliga, särskilt då nytta och nöje i Noks, som allitereras snyggt med 3 N i rad. Och det låter så gulligt.
Ja.
Och det låter gammaldags.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Präktigt och kul.
Jag kommer ihåg att jag hade en annan favorit. Det var Fruntimmers Bibelföreningen i Åbo.
Ja. Ja. Också ett, det låter också rejält på något sätt.
Men jag tror att vi kom till i det avsnittet att det fanns över 110 000 registrerade föreningar i Finland eller någonting där vid jämförbart.
Jättemycket, och där fanns bland annat Finlands vägglushundförare. Och en annan som jag tyckte var helt fantastiskt rolig var alltså en förening för exteriördomare. Och jag tänkte, nu är det sådana här dryga karrar som sitter på uteserveringar och kommenterar damerna som går förbi. Men det här är alltså också hundar. Mm. Alltså exteriördomare, alltså hundutställningsdomare.
Mm. Just det.
Ja. Men det framkom inte av namnet.
Nej, men det genast. Nej, bildande nöjen är det definitivt.
Det är sant, bildande nöjen är mycket mer beskrivande. Ja. Namnet som vann var inte superbeskrivande, men när man vet vilken typ av förening det är så inser man ju förstås.
Ja, jag kommer ihåg
det. Är alltså en pensionärsförening som heter Sista skriket.
Nej, det var till pensionärsföreningskör var det visst dessutom också. Det var sista,
kör, absolut, ja.
Sista skriket, ja. Men det är alltså helt fantastiskt. Så det, var det inte så här också att det var publiken som utsåg det här till segrare också?
Välförtjänt.
Sista skriket. Det blev nog en konstig lista. Efter okej kommer sista skriket. Jag märker att jag är kanske lite sådär, jag hade kanske lite mer så här negativa saker nu. Du har mer positiva grejer på din lista.
That's how I roll.
Det är så du rullar. För jag har den värsta corporate bullshitten här på min lista som jag tänkte ta. För det här var kanske bara typ ett halvår sedan eller ett år sedan eller något där vid jämförbart som vi talade om det här. Hållbarheten är en del av vårt DNA. Minns du det? Eller, ja. Eller vi skapar nu, jag tror att det här var ditt, att vi skapar nu organisationen 2.0. Som du har...
ja, men liksom det är ju allt det här X 2.0 eller sen också det här att någonting vad som helst fyll i med valfri floskel är en del av vårt DNA.
Ja, och vi är agila och vi är värdeskapande i det vi gör. Och det här utmynnar sen i en segrare. Och jag vill minnas att vi hade flera olika alternativ där. Och en bubblare som vi hade så var ordet att välkomna en diskussion. Att någon ska, man ska alltid välkomna. Om man är osams om någonting så här, men vi välkomnar den här diskussionen. För att det är liksom fullständig bullshit.
Men minns du att vi har gjort, det finns inte här på listan, men minns du att vi har gjort ett program om diplomater?
Ja, det är sant, ja.
Och där var det också så att om någon säger tack för den uppriktiga diskussionen, så då är det så här att okej, då hade det varit gräl.
Ja, då var det riktigt så här sida någonstans. Mm, så var det. Men jag tänkte nu att vi skulle lyssna på citatet, och det här är alltså den värsta corporate bullshit-floskeln som finns.
Personalen är vår viktigaste resurs. Det kan det ligga väldigt mycket i på något märkligt vis. Ja, vad menar man egentligen? I ett land där vi inte hade någon tillväxt på 17 år och folk kämpar och hela världen och hela havet stormar och så pressar man då inom välfärdsområdena och man pressar med städdimensionering och det finns allt möjligt liksom. Man prövar skvisa ut det sista och så säger man ändå att personalen är vår viktigaste resurs.
Så länge det finns någonting att skvisa är väl personalen den viktiga resursen. Den sinar.
Ja, Lars Losvik, alltså erfaren konsult och glädjespridare i Svenskfinland. Han har hört det mesta under årtionden av att jobba som konsult, och han var då den som kom med den värsta corporate bullshit-floskeln, uttrycket som finns, personalen är vår viktigaste resurs.
Ska företagen leva som de lär och ta hand om sin personal?
Sant. Vi har prispallen kvar. Jenny, du får ta trean.
Det är de här namnen som är sällsynt välvalda för personens yrke, eller tvärtom, en person som har valt ett yrke eller en karriär som matchar namnet. Nomen est omen, helt enkelt.
Jag börjar fnissa här när du tar det här. Där fanns ju massor.
Brandchefen som heter Guy Rökman.
Förlåt alla då att jag fnissar igen.
Ja, det här är, vi skrattar ju inte åt namnet.
Nej.
Utan vi skrattar åt matchningen.
Japp.
Sen har vi då bryggerichefen som heter Esa Lager. Björn Sjöman, en sjökapten förstås. Och Sjöbjörn är ju liksom ren i sig ett cool namn. Alltså en sjöbjörn kallar man ju en person som har gått på de sju haven och är erfaren. Sen har vi då förstås det som är kanske Finlands mest kända namn, är ju att som meteorologen Pekka Pouta. Pouta helt enkelt betyder vackert väder.
Sant. Och så hade vi ju sömnforskaren Nils Sandman, var det inte så också?
Och det är också
Sandman.
Ja. Och det är ju det här att det är väl så att det kan finnas en, någon form av logisk förklaring här. Att det kan hända att namnet faktiskt styr en till ett visst intresse. Man blir liksom, någon säger, hej men du borde bli meteorolog. Och sen tar på och tar reda på, men vad handlar meteorologi om?
Exakt.
Och så blir man intresserad.
Eller Usain Bolt, som var sprintern, världens snabbaste man. Tänk om han har fått höra hela tiden att hej, att du är som blixten, du är som bolten.
Ja, ja. Och sen tänker jag dessutom att sen har man, om en tv-nyheterna söker en tv-meteorolog och folk skickar in sina arbetsansökningar, så är det väl nog ganska klart att man blir intresserad av en person som heter Pouta och kallar den till intervju.
Det är sant. Och sen hade vi också, kommer ihåg, från Radio Symfoniorkester så var det en mycket skicklig musiker som hette Reija Bister och hon spelar harpa.
Just det, ja.
Ursäkta.
Just det, och hon ska kunna välja vilka instrument hon vill, men så blev det förstås harpa.
Så blev det harpa för Bister.
Är man Bister så är man.
Så är det.
Men alltså, det här är kanske min personliga favorit och det här är jag faktiskt överens eller liksom, eller eventuellt så påverkar jag vilken som faktiskt blev vinnare.
Lite gjorde du.
För det är ju alltså, det som jag tyckte att alltså, vd för Svenska kulturfonden, det är ju en ganska hög post i Finland och den posten innehas för närvarande av ingen mindre än Sören Lillkung.
Ja, det är perfekt.
Och där sitter han och är Lillkung.
Där sitter han, ja. Och det som vi sa där tidigare också, att han är inte en typisk kung på det sättet som domderar och sådär, men namnet är alltså perfekt.
Lite Lillkung kan man kanske vara ändå.
Det kan man definitivt vara. Vad fint att vi har Sören Lillkung med här också. Då har vi två kvar. Och men är det så här nu att jag är bister?
Jag skulle ändå säga, att även till och med alltså utan kulturfondschefskap så tycker jag att Sören Lillkung, oavsett om han ska vara blomsterförsäljare eller vad annars, så tycker jag att han har svenskfinlands tuffaste namn.
Så är det. Ja, nej, men det har han. Och jag märker här att jag blir lite dysterkvist här, men får jag vara det?
Det får du. Vi ska ju snart lägga av så nu måste ni få spegla mitt humör.
Hur jag är. Ja, jag tänkte ta... Jag vet inte hur dystert det är. Det trendigaste modeordet talar vi om också. Kommer du ihåg ett sånt avsnitt för många, många år sedan?
Ja.
Och när vi diskuterade det här med att modeord kommer och går och att det är ungefär en sådär 5, 6, 7 år som modeord finns. Att krispiga viner och mat...
Jag krispigt, det är min favorithat.
Ja, det alltså, jag vill minnas att du sa det. Och jag hade också ett annat som var den magiska föreställningen. Att det här är så magiskt, Jenny. Och vi talar om att de här modeorden kommer och går och att det kan vara influerade sociala medier och så vidare som styr det här att man landar ett jobb och att en upplevelse levererar och så vidare. Men det vi utsåg, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det här var också många, många i publiken som tyckte att det här är det trendigaste modeordet. Och jag tog med det här för att det har hållit i sig. Alltså det här var för några år sedan vi gjorde det. Men det trendigaste modeordet, ikonisk.
Ser du?
Ikonisk eller någonting är ikoniskt.
Jag skulle kanske säga ikonisk.
Du skulle säga det,
ja.
Ja. Men i varje händelse så kom det här från Dior. Alltså nu kommer jag inte riktigt ihåg vad Dior gör. Var det parfymer eller kläder eller vad de gör?
Ja, både och. Det var väl han som var mest... Christian Dior var känd för The New Look som kom på 40-talet.
Ja, och någon form av, så kom det liksom någon sån här iconic new look eller någonting sånt. Så det spred sig från engelskan egentligen det här till svenskan. Så jag tänkte ta med ikonisk här för alla ni som lyssnar. Att håll koll på det. Håll koll på resa. Håll koll på ikonisk.
Ikonisk, det tycker jag nästan att det kräver att någonting på något sätt är lite visuellt. För ikoner är ju också någonting man uppfattar med ögat. Vare sig det är alltså konstformen eller symboler på en datorskärm. Men det är i alla fall någonting som uppfattas med ögat. Så jag skulle säga just att det behöver kanske finnas ett visuellt element där för att någonting ska kunna vara ikoniskt.
Ja. Men jag märker att jag får sådana syntaxerror i mitt huvud när det i Sverige svenska tidningar står ikonen, hur man nu sen då väljer att uttala det. För då får jag alltid att okay, det här är ett finskt efternamn och det här är ikonen.
Ah, förstås.
Men så märker jag att inte pratar om ikonen nu, inte, utan nej. Om någonting annat.
Ja.
Så okej, okay, det har vi med på andra plats. Och du får nu, Jenny, dra till med vad du vill som segrare.
Den sexigaste dialekten. Det var ett jätteroligt avsnitt att göra.
Och det var din idé dessutom att vi skulle göra.
Det var min idé, för att det är något med vissa dialekter, men också språk. Alltså det finns vissa ljud och annat som tilltalar våra öron och kittlar våra sinnen, och det här upplevs ofta som angenämt.
Ja, det gör det. Och där vill jag minnas också att vi resonerar ganska mycket kring vilka språk i världen också som upplevs som mest sensuella, och då var det väl de där usual suspects som var där.
Ja, och vilket språk som man uppfattar som läckrast är väl egentligen ofta. Det kan variera lite beroende på var du kommer ifrån, men jag tror att de flesta var överens om att italienskan är vackrast. Mm,
så tror jag det var, ja.
Och sen på andra plats kom otippat nog portugisiskan som trängde sig in före franska.
Ja, det var så i flera studier, vill jag minnas. Så det där resonerar vi kring också, att vad det månne beror på. Men jag kommer inte ihåg om det var du eller jag eller någon annan som skrev de här vilka kategorier, eller liksom vilka saker som en sexig dialekt eller ett sexigt språk, vilka saker de skulle uppfylla. Och det var någonting med mjukare ljud och rytmen, och att det uppfattas som musik, och att det på något sätt är någonting som gör att man vill dansa, kanske.
Och det är intressant nog, så den dialekt som vann, som utsågs till den svensk kvinnans sexigaste dialekt, är varken mjuk eller har särskilt långa vokaler. Vill du spela upp ett ljudprov?
Tack så mycket för dansen. Jag tycker nog om att vara närad. Skulle du ha lust att komma hem till mig på en glas vin? Eller kanske på något annat?
Kokkola-dialekten, Kalevi-dialekten, grundspråki.
Ja. Det var grundspråki som vi säger.
Ja. Robban Hagnäs var det förresten, musiker och företagare i Kalevi som bjöd på det här ljudprovet.
Men han talade, nu var det nu i det här ljudprovet så var det nog ganska mjukt.
Ja, det var vackert.
En ragningsreplik, och då kanske man uttalar på ett lite mjukare sätt.
Ja, men sen kan vi också säga här, det var kanske även någonting med Robbans röst också, hur han gjorde det, att det blev. Men här vill jag minnas också att när du föreslog det här ämnet, att vi skulle utse svensk-finlands mest sensuella dialekt, så hade du redan placerat in din segrare i norra Österbotten. Eller ja. Vi skulle absolut nog norr om Oravais, att det var Nykarleby tyckte du.
Nykarleby tycker jag, ja. Ditåt.
Nykarleby, Jakobstad och liksom ditåt skulle du.
Ja. Sen hade vi lite olika ljudprov. Närpes var med och Östnyland var med. Och,
ja. Och hade vi
Västnyland också.
Vi hade Västnyland också. Jag skulle ha haft Karis kanske med där.
Ja.
Där också.
Men det var det alltså nordligaste Österbotten som vann.
Ja, så var det. Så egentligen då, om vi ser på det här nu. Jag har noterat vad du säger. Vårtgård, kurrabyxor, rumpan bar, resa, ikonisk, sista skrike, okej, Sören Lillkung, personalen är vår viktigaste resurs. Är det, sammanfatta det här?
Den här listan låter som en målning av Dalí. Det är liksom alldeles vad som helst. Men vad säger precis du? Vad som helst i en sammanflytande röra.
Men tänk om det blir så här. Hör på det här. När sista skrike hade uppträtt klart steg Sören Lillkung upp på rumpan bars scen. Han hade endast kurrabyxor på sig så att vårtgårdarna stack fram.
Tack för bilden, Jens.
Varsågod. Han harklade sig och sa: okej, tack för den här ikoniska resan. Ni ska veta att ni personalen är vår viktigaste resurs. Och så sa han det här på Kokkola-dialekt.
Där ska man få hela listan. Han är själv från nordliga Österbotten, men inte från Kokkola.
Nej, men han skulle nog kunna ta det här, definitivt,
det tror jag, hoppas jag.
På Kokkola-dialekt. Mm. Så eventuellt, den här målningen så blir en bild av
en ikonisk största bild.
För vår fantastiska resa. Vad tycker du som lyssnar på det här? Något av det här, eller finns det något annat vi har utsett eller sagt i näst sista ordet som du minns speciellt diskutera med oss på arenan? I appen där, vad tycker du är det mest minnesvärda från näst sista ordet? Eller så kan du också skriva till oss, adressen är nastsistaordet@yle.fi. Och nästa vecka förresten, då blir det ert favoritavsnitt som ni har rösta fram. Det ska vi prata om en vecka. Det blir spännande. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
Morgens! Morgens.